Jag står nu med Sveriges ambassadör vid den heliga stolen Ulla Gudmundsson utanför Peterskyrkan efter att ett svenskt Lucia-tåg skridit fram i Peterskyrkans mittgång mot altaret. Och nu är det andra året i rad som ett Lucia-tåg sjunger i Peterskyrkan. Kan du först berätta för våra lyssnare hur det går till rent praktiskt att få ner ett Lucia-tåg till Rom för att delta under en mässa i Peterskyrkan?
Ja, för det första, det här är ju... Det kostar väldigt mycket pengar att ta ner en kör från Sverige och det är ingenting som jag skulle kunna göra på egen hand. Men vi har ett bra samarbete med Sveriges ambassad i Italien och de har i många år tagit ner svenska körer från Sverige för Lucia. Och förra året då så bestämde vi oss för att höra med Peterskyrkan om de var intresserade av ett svenskt Lucia-tåg och medverkan med sång i mässan. Och det var de. Och vi har också talat ordentligt om det här med Vatikanen och hittat en form för inbjudan som de är bekväma med. Där det alltså framgår väldigt tydligt att det är två ambassader som ordnar Lucia-firande i Rom och att Lucia-firande till Peterskyrkan ordnas av Sveriges ambassad i den heliga stolen. Nu gör vi det här för andra året och jag hoppas att vi har lagt grunden till en tradition som kan fortsätta.
Och vad har reaktionen varit från dina kollegor här i Vatikanen? Och vad är deras intryck av Lucia-tåget?
Reaktioner, när det gäller reaktionerna, då tänker jag ju framförallt på reaktionerna hos de som har varit här. Både de som var här förra året och de som var här i år. I år pratar jag just då med ambassadören från Portugal och ambassadrådet på polska ambassaden. Ambassadören hade tandvärk som kunde inte komma. Men de är ju alltid väldigt överväldigade över den vackra sången och att det skapar en sån speciell stämning i den här väldiga katedralen med de här klara unga rösterna som gör alltihop så mänskligt och så otroligt vackert och stämningsfullt. Med ljusen också förstås.
Och behöver du ofta förklara grunden till Sankta Lucia-traditionen som kanske inte är så känd runt om i världen?
Alltså inte när det gäller mina kollegor tror jag. Därför att de har ju ofta tjänstgjort på andra ställen i världen. Och det är ju väldigt vanligt att svensk, det är ju regel närmast att svenska ambassader ordnar Lucia-firande. Så de reagerar oss när det ofta är, åh vad roligt, det har jag varit med om i Santiago, det har jag varit med om i Tokyo och så vidare. Åh vad roligt att få vara med om det i Rom.
Och berätta gärna för våra lyssnare varför vi varken hörde förra året eller i år den mest kända sången som är knuten till Lucia, själva Sankta Lucia-sången. För den hörde vi inte.
Nej, för att vår Lucia-sång i Sverige, den har ju närmast någon slags slagerkaraktär i Italien. Och därför kändes det inte riktigt rätt att sjunga den i kristenhetens största katedral. Utan vi hittade då en annan variant som jag verkligen hoppas att vi kan fortsätta med, som betyder mycket för mig personligen. Och det är att Lucia-processionen då skrider in till tonerna av Bereden väg för Herran, som ju är kanske vår mest traditionella svenska adventsalm. Och som de sjunger den dessutom på en gammal dalakoralmelodi som kommer från Boda. Från Boda socken som ligger då numera i Rättviks kommun i Dalarna där jag själv bor.
Jag skulle också gärna fråga dig om en ambassadör vid den heliga stolen har ett specifikt ekumeniskt uppdrag. Eller om det här endast är ditt personliga intresse som du berikar ditt arbete med.
Alltså jag tror ju dels att varje ambassadör har väl på något sätt sin personlighet och sin profil. Och precis som varje påve har sin karisma och sin profil och sina accenter då i ämbetet. Och för min del, jag tycker ju inte att man förstår Vatikanen om man inte är medveten om att det är både en statsledning och en ledningen för en världsvid kyrka. Det går inte riktigt att separera kyrka och stat. Om inte annat så för att en konsekvens av det är ju att Vatikanen räknar med Gud i utrikespolitiken, vilket inte vi är så vana vid i det sekulära Sverige. Sen tror jag också kanske att för min del den nuvarande påvens profil har betytt en del. För att Johannes Paulus den andra var ju en mer politisk påve i konventionell mening. Och den här påven har ju lagt väldigt stor vikt vid den kristna identiteten och den religiösa dimensionen i samhället. Och det har ju faktiskt sammanfallit också med någon slags renässans för religionen som en social kraft i världen. Och det har väl påverkat i någon mån mitt sätt att vara ambassadör här.
Och det har ju varit en väldigt aktiv höst, intressant för relationerna mellan Sverige och den heliga stolen. Man tänker på Hedningarnas förgård i Stockholm och den stora konferensen i Rom om Raoul Wallenberg. Katarinakapellet i Rom som fyllde 40 år. Och nu Sankta Lucia-kören i Peterskyrkan. Det har varit väldigt aktivt, intressant.
Jo, det har det varit, och det har ju varit otroligt roligt också för mig, därför att det här är då det sista året som jag kommer att vara svensk ambassadör. Och inte minst att Hedningarnas förgård blev så väldigt bra är ju otroligt roligt. Veckan efter de här samtalen så hade vi släktträff. Det visade sig att flera av mina släktingar som jag inte hade en aning om det här hade ju sett det på svensk tv. Ett antal av mina vänner har sett det här på tv. Folk som inte har ett dugg att göra med katolska kyrkan och kanske inte funderar så mycket över tro och vetande heller. Men både de och personer då vars blogginlägg jag har läst blev ju djupt fascinerade av det här. Så att jag tror att både för svenskar och kanske för kardinal Ravasi då, som fick se lite grann av svensk livsåskådning så trovetande diskussion, så betyder det här väldigt mycket. Och jag är också väldigt glad att vi hade ett så bra seminarium om Raoul Wallenberg, där vi också kunde lyfta fram minnet av Monsignor Verolino, som ju var sekreterare på nunciaturen i Budapest 1944-45 och precis som Raoul Wallenberg också räddade många judiska liv. Och han var ju för övrigt den första mottagaren av det svenska Per Anger-priset som instiftades till minne av Wallenbergs kollega Per Anger, och som delas ut till personer som har gjort stora insatser för mänskliga rättigheter. Så att allt det här tycker jag stärker våra relationer med Heliga stolen, och det tycker jag är väldigt roligt förstås.
Och du nämnde nyss att detta är ditt sista år som ambassadör vid den heliga stolen för Sverige. Och du har ju varit en väldigt aktiv och intresserad ambassadör. Och jag undrar om det alltid har varit en önskan hos dig att en dag kunna arbeta som en ambassadör vid den heliga stolen.
Nu låter det som jag hittar på, men det här är faktiskt sant. Vi återupprättade ju våra förbindelser med Heliga stolen 1982. Mm. Jag började på UD 1983. Och 85-86 så där, då var jag stationerad på min första utlandspost i Bangkok. Och då hade UD ett par år ett system där man varje år fick ange sina drömtjänster. Och det kunde alltså vara tjänster som låg på en mycket högre nivå organisatoriskt sett än den man, där man själv då för ögonblicket befann sig. Och jag var ju då andra ambassadsekreterare liksom längst ner i hierarkin där. Men jag skrev faktiskt, 2 år fyllde jag i där, att jag gärna ville bli ambassadör vid den heliga stolen. Det är faktiskt sant. Nu i efterhand undrar jag, varför gjorde jag det då? Men det gjorde jag.
Tack. Tack. Jättebra.
Ja, jättebra.